Om en ung kvinna, alltså en som är yngre än mig, då träffar mig, då kan hon känna sig ung då i så fall. Och samma sak med dig, att du vill också ha en äldre man, för att då känner du dig ung.
Medans... Dåligt! Du ska ju ha en äldre kvinna och känna dig ung. Men det gör du inte. Har du haft någon äldre kvinna? Vi har fått så himla många frågor.
Ja!
Ja,
jag vet inte om du hade väntat dig det. Jag hade nog väntat mig en del frågor.
Mm.
Men kanske inte riktigt precis alla de frågor vi har fått. Och inte liksom hur de är utformade.
Så skulle vi svara på alla frågor vi har fått, så skulle vi behöva hålla igång i kanske 5 timmar. Men jag tänker en timme får väl avsnittet bli idag då. Stora frågeavsnittet.
Stora frågeavsnittet. Högt och lågt, personligt, privat, men också generellt och brett och allt möjligt helt enkelt.
Helt enkelt, precis så. Och jag tänker att vi börjar med en fråga som flera har ställt på olika sätt och formulerat på olika sätt, men som handlar egentligen om samma sak och som är lite anledningen till att vi gör den här podden också. Laila skriver så här: hur orkar man att inte ge upp och sluta söka efter kärlek alltså?
Jag vet inte om du känner igen dig, du kanske inte känner igen dig Karin, men min känsla är ju det här att när man, att jag också ställer mig själv den frågan. För att ofta har man ju så här, ja, men jag skickar ju till exempel ett meddelande till dig i veckan att jag hade deletat alla datingappar igen.
Jag fick en liten film där Fredrik dejtar alla appar och det var ändå 5-6 stycken.
Ja, precis. Jag raderar dem nu och det var delvis för att jag inte hade varit så aktiv på dem heller. Så jag kände så här, men nu går jag bara in av slentrian och tittar i dem utan att liksom prata med någon eller göra någonting. Men just känslan är att det går i vågor, att du så här... Du bara, nej men jag orkar inte, jag vill inte, jag mår inget bra av det här, jag stänger ner allting, nu kommer inte jag dejta överhuvudtaget för jag har tröttnat på det. Och så går det en tid, kanske en månad, kanske mindre, kanske mer, och sen är man där igen. Så jag har egentligen inget bra svar på frågan, jag känner mer att så här, det är ju någonting med vårt ständiga sökande efter kärlek och bekräftelse och vara nära någon och allt det där, som det liksom lägger sig aldrig helt, man blir inte död inombords utan man kommer hela tiden tillbaka.
Jag tänkte när du skickade den här filmen helt okommenterat, så tänkte jag: 1. Han har träffat kärleken i sitt liv.
Ja, just det.
2. Han har inte gjort det. Och då var det att du inte hade gjort det då, men att du fick. Nej, men jag känner ju, jag delar ju på de här sakerna eftersom jag inte har nätdejtat eller dejtat så mycket. Så tänker jag att jag orkar alltid leta efter kärleken. För jag är helt övertygad om att den finns. Sen kan det ta 1 år, det kan ta 10 år. Jag kanske träffar någon 5 kvart i döden. Liksom. Men sen så orkar jag inte göra... Jag orkar ju inte nätdejta speciellt länge alls. Jag orkar några veckor. Liksom. Men jag tänker att de olika sätten att dejta på... Orkar jag med ibland, ibland orkar jag inte. Och det är lite som jag tränar. Jag har ju liksom börjat träna för att må bättre i huvudet sedan 1,5 år tillbaka. Och då har jag liksom, det har tagit sin tid. Men jag tränar varje dag eller motionerar. Men jag gör det på olika sätt. Så jag kan tröttna på att jogga eller jag kan tröttna på att gå till gymmet. Men jag tröttnar inte på att träna för jag mår så bra av det. Så att jag byter lite. Så jag skulle vilja säga att fokusera på kärlek, och det vet vi ju enligt alla vetenskapliga studier, vet inte, finns det. Men
finns det studier
vi
också?
Måste ju tro på kärlek.
Vetenskapligt stöd för att leta kärlek finns det, med andra ord. Eller liksom,
ingen aning, men vi måste ju ändå komma överens om att kärlek finns någonstans där för alla. Det måste vi ju, det tycker jag. Det är hela idén med livet väl. Men däremot så kanske man, om man fokuserar på att kärlek finns där, men att det inte handlar om att orka nätdejta eller inte, utan man orkar dejta, man orkar olika saker i olika tider. Kan det vara ett bra svar?
Ja, det tycker jag är ett bra svar. Och det är ju också då, alltså just att så här, det är också svaret på varför vi orkar. För att det är liksom, vi har inget val, det finns där ändå.
Vi tror på kärleken.
Vi är genetiskt programmerade oavsett.
Ja, men det är vi också. Tror du på kärleken?
Jag tror kanske inte på Hollywood-kärleken, men jag tror ju på det som... Alltså relationer och kärlek till andra oavsett former, så tänker jag. Att, så här. Och det är kanske det som är en krock, det här att hitta liksom, sitt sätt att förhålla sig till andra. Och så
men, fokusera på kärleken, kära Laila. Den finns där.
Yes. Ska vi ta en till fråga? Nu ska vi se. Jag tycker den här frågan är intressant. Sissi skriver så här: har någon av er avbrutit en dejt och gått hem på grund av något dejten sagt eller gjort? Vad säger du?
Jag har ju varit på fyra dejter. Ja. Jag har känt kanske någon gång att det här räcker för nu. Jag måste hem och fundera igenom eller något sånt där. Och då har ju jag skylt kanske på att jag måste hem. Men jag har ju aldrig rest mig upp. Nej. Hällt en grogg i ansiktet och gått. Det har jag aldrig gjort.
Nej, det har faktiskt inte jag heller gjort.
Riktig grogg.
Nej, men jag har inte heller... Man kanske har avslutat tidigare än vad man har tänkt sig. Så kan man väl säga.
Men du har aldrig avbrutit och tänkt så här, shit, det här är helt fel.
Nej.
Inte ens genom att säga, oj då, jag har ju tvätttid.
Nej,
eller
nej.
Liksom.
Tråkigt svar, jag vet. Men jag har väl kanske inte... Jag försöker tänka så här, om det är några så här specifika dåliga dejter man har varit. Men då har det har ju ändå alltid varit så här... Om man är fika eller en öl. Liksom. Mm. Det har ju åtminstone varit liksom en öl eller en kopp kaffe eller ett glas vin. Alltså så här innan man liksom... Minst en timme åtminstone, tänker jag, att man snackar.
Men med det sagt då så har jag varit i en massa möten och sånt där som inte har med dejting att göra. Ja. Där folk inte har skött sig.
Ja.
Och då tar jag... Det är jätteviktigt för mig att säga... Det här är inte okej. Okay.
Mm.
Nu går jag och så får du fundera över det här och så återkommer jag.
Mm.
En gång satt jag till med en poddinspelning och var gäst och blev förelämpad i podden.
Oj.
Nu var det ju inte live då som det var en podd, men då kunde jag säga så här, hörni, vet ni vad? De här frågorna gör mig jätteledsen.
Mm.
Och ni kan inte bjuda in mig för att höra om min forskning. Jag håller på med humorforskning. För att sen bara slakta allting på det sättet de gjorde. De bara garva åt det. Det är ju en sak att ställa kritiska frågor. Så det tycker jag man kan göra. Alltså känner man att något är fel ska man ju alltid säga det. Man kanske inte ska ställa till en scen eller hälla en drink eller så. Man har ju aldrig någon ansvar för att sitta kvar och genomlida någonting.
Där tror jag du har mer integritet än vad jag har. Eller mer pondus så att säga.
Va? För jag har jag integritet?
Ja, nej men jag... Ja, men jag är mycket mer sån som bara, men som det exempel du sa då, om jag skulle vara inbjuden till en intervju och känna så här, gud vilka jobbiga frågor, då skulle jag nog bara bli väldigt så här... återhållsam, tystlåten, svara pliktskyldigt men inte speciellt entusiastiskt.
Nej,
för att liksom visa väldigt tydligt att så här, det här är inte liksom något jag...
Mm.
Om någon försöker så att säga, garva åt eller med mig så skulle jag nog bara inte bjuda på det då. Men jag skulle inte gå därifrån, jag skulle inte kanske...
Nej, men nu gick jag inte från heller. Jag bara sa, det här var inte snälla frågor.
Du stannade upp kan man säga.
Vänta precis. Nu, det här känns inte bra för mig. Jag blir ledsen.
Mm. Ja, det var ju bra.
Det var ju för sig otroligt starkt.
Mm.
Alltså, för det blev, man kan inte ta sig ur det och säga, skärp det, vi skämtar ju bara.
Nej, just det. Nej, men precis. Det är ju mer sånt känner jag också att man skulle göra. Men,
Så svaret är, vi har inte gjort det, men vi tycker att det är okej om det behövs. Men man kan göra det på ett bra sätt. Och det är så många bra frågor. Om ni inte får med era frågor ni som har ställt så kanske blir ett nytt frågeavsnitt om en liten stund. Mina har frågat, är det normalt att sakna ett ex som man hade för 1,5 år sedan? Om man inte dejtat någon och inte pratat med någon alls på den annan på den tiden.
Mm.
Det vill säga hon går och saknar ett ex och är det normalt?
Det kanske är... normalt, men det är inte önskvärt så att säga. Eller förstår jag menar? Att det är inte ovanligt att man, speciellt om man är den som blivit lämnad kanske, att man liksom har den, att det är man har en hang-up så att säga, att det ligger kvar och det är någonting som är obearbetat och någonting som man liksom, det är väl, jag tänker, spontant tänker så här, det är så svårt för att den personen som, eller exet då i det här fallet, kanske inte är en del av lösningen, men det är på något sätt där som man själv tänker sig att pusselbiten finns, alltså hos exet, medan man liksom och går där och ältar saker man har sagt och gjort tidigare eller vad det nu kan vara liksom.
Men, är det inte att man inte pratar om de här sakerna så mycket, alltså att det finns någon så här, man, I'm gonna move on, get my revenge body, man ska bli bättre, snyggare, levla när man är, och då blir det så här att prata om att man saknar någon som man egentligen kanske inte ens vill bli ihop med.
Nej.
Det är inte, det gör vi inte så ofta.
Det här är också någonting, så jag vet inte hur det är med dig, men jag förknippar det här liksom också med när jag var yngre. Alltså relationer som tog slut när jag var yngre, om jag hade varit ihop med någon kanske ett år eller något sånt där.
Mm.
Och så då kunde jag vara så där sänkt i ett halvår efteråt och bara liksom nästan götta mig åt mörkret som kom och bara, nu ska jag bli ett emo som sitter hemma och skriver poesi. Alltså verkligen så här, utnyttja den här liksom mörka kreativa kraften liksom. Och nästan så här, ja men typ götta mig det fast liksom, jag vet inte, eller så är det när jag blir äldre att jag liksom då har ju också erfarenheten sagt åt mig att så här, ja, men du har ju kommit tillbaka från såna här situationer tidigare.
Mm.
Så det är den tiden det tar att liksom komma över någon kanske blivit kortare. Eller så har man blivit mer avtrubbad bara, jag vet inte. Men...
Och så tänker jag att det ena behöver inte utesluta det andra. Jag skulle ju faktiskt lätt kunna säga att jag saknar vissa saker med alla mina ex.
Mm.
Jag var tillsammans med en dansk kille som tyvärr inte lever längre. Han var helt fantastisk på massa sätt. Och fortfarande när jag... Han kunde så här laga mat av ingenting. Han bara, isbergsallad, kanel, jag gör världens bästa. Det där kan jag tänka på liksom ofta. Eller varje gång jag tar curry så tänker jag på honom. För att han var så himla. Det saknar jag. Men jag saknar inte relationen med honom.
Nej.
Eller en annan kille, han hade en liten stuga i Dalarna. Där kunde vi sitta och spela backgammon i dygn. Ja. Liksom, och ha jätteroligt att prata. Det saknar jag ju. Men jag saknar liksom inte den relationen vi hade.
Nej.
Och det är precis som man har... Mina syrror som har levt med män väldigt länge, som har blivit en del av familjen och sen försvinner de. De saknar man ju också.
Ja.
Men hon kanske menar här att om det hindrar henne från att träffa en ny, då blir det lite problematiskt. Ja. Och då kan det ju vara att man inte gjort något avslut som du pratade om.
Mm.
Förra gången, ibland så behöver man göra ett ses igen och göra ett avslut. Du har väl nästan gjort det?
Mm. Det kan man väl säga.
Kanske inte vill prata
men, jo, i och för sig. Men det har hänt flera gånger att jag... Dels det här liksom... Ja, men det tar slut. Det kan ju ta slut mer eller mindre dramatiskt med någon.
Mm.
Och lite hur lång relationen har varit. Men oavsett det här... Det har hänt både med folk jag har dejtat kort. Men det har också hänt med tjejer som jag har varit länge med. Det här att man liksom... Det går en tid. Liksom, vatten hinner in under broarna. Och man ses igen på lite mer neutral mark på något sätt. Och så, och så snackar man lite mer öppenhjärtligt om så här, vad var det som hände. Och när det har gått så lång tid att liksom båda vet att så här, dels det kommer nog liksom inte bli vi igen. Och dels vi har inte så mycket att försvara. Eller liksom, alltså man är inte inne i affekt i relationen längre. Mm. Vilket gör att man kan säga om sig själv och den andra. Alltså man kan liksom vara så där öppen med att så här, ja, men kommer du ihåg när jag sa
lite
så där.
Lite minerad mark.
Nej, men precis. Och så... Ja, men det var ju, och så kanske båda kanske också har gått vidare och dejtat andra eller träffat andra och kan berätta om det och ställa det i förhållande till den relation man själv har haft förut med den här personen då. Att liksom, ja, men nu träffar jag den här killen och han är så här, och det påminner lite om när du och jag var ihop och, alltså så här, och då blir det liksom en jätte, och där tycker jag så här, om det är någonting jag har lärt mig om mig själv så är det sådana samtal. Alltså hur jag är, alltså om det är någon gång jag utvecklats lite, i mig i liksom som person är det för att då får du den där liksom både osminkade men också lite mer neutrala och ja, liksom konstruktiva feedbacken på så här, hur du var i relationen.
Det är ju jättefint tycker jag också att ses och prata.
Mm.
Men ett litet varningens finger då att det här med att vara lite glömsk, att man lätt och bara kommer ihåg de bra grejerna.
Gud ja, gud.
Klassikern är ju att ses och det har varit jättedåligt och så ses man just 3 år efteråt och så dricker man lite vin och plötsligt.
Det är som att inget jobbigt har hänt alls.
Så vaknar man på morgonen utan kläder och tänker, nej! Ja, så,
ja, precis. Är det onormalt var frågan? Det behöver väl inte vara onormalt,
nej,
kan man väl säga. Men,
jag tror
men,
det är helt normalt.
Ja, men hindrar den från att gå vidare så... Ja.
Så kanske man ska ses eller så ska, kanske man ska... Det är ju alla sådana här hang-ups man har är egentligen superviktig information om vad man själv håller på med inuti en själv.
Mm.
Om man tar det som så här, aha, vad intressant, vad betyder det här?
Mm.
Ja. Har du någon mer fråga?
Mm. Jag tycker jag har fått en intressant fråga. Eller flera har ställt den här tror jag. Det är Charlotta här som undrar om ålder.
Mm.
Då skriver hon så här, yngre, ja, helt enkelt, om yngre som dejtar äldre och vice versa. Är det okej i den svenska kulturen om vi har några tankar och funderingar kring ur ett mans- och kvinnoperspektiv? Och det här med åldersskillnad, tänker jag då, på någon man dejtar.
Och Malin har också ställt samma fråga om ålder. Anses kvinnor över 40-45 intressanta att dejta av jämnåriga män?
Mm.
Och då tänker jag att hon menar att det inte är så, alltså.
Underförstått ligger det i den frågan, ja.
Ja. Och jag kan ju bara säga som tjej då som har varit på, blivit uppvaktad av killar att ofta så är det i samma ålder eller yngre. Och jag gillar ju äldre killar. Så jag tycker alltid att jag blir lite besviken och tänker vad jag gör för fel. Ser ut som en tramsbyxa. Nej, men kanske har du någonting med... vad säger du?
Ja, men jag upplever ju att dels att åldersskillnad blir mindre viktigt ju äldre man blir, såklart, höll jag på att säga. Men det är ju liksom så att det är jättestor skillnad att vara 19 och 25, men det är inte så stor skillnad mellan att kanske vara 30 och 40. Alltså sådär att, jag känner att det är också skillnad i, som man förvånade mig också att så här, när jag blivit äldre, att tidsspannet för vilka som då kan tänkas matcha med mig eller höra av sig ökar hela tiden åt alla håll på något sätt. Så att om jag var runt 25-30, då kändes det som att det var i den åldern man dejtade, alltså sin egen ålder. Mm. Medan när jag är 35-40, då är det fortfarande folk från 25-30 upp till liksom 45-50. Alltså sådär, det är liksom, spannet har bara ökat ju äldre jag blir. Sen kan jag ju tycka så att det kanske handlar ganska mycket om var man befinner sig i livet.
Är det inte också att där är en manlig grej, alltså att man, men ni kan vara lite äldre och lite mer, det finns den här åldrande mannen som skönhetsideal eller som ideal för att leva med, medan den åldrande kvinnan liksom efter 50,
ja, men så det är
det inte, man är milf där då, några år mellan 40 och 50, men sen när man kommer till bakteriet och man torkar ihop, och nej det gör man inte, men ja, men,
skönhetsideal och så vidare, det är som, precis som du säger, att, man, att det liksom är, män har större utrymme att bli äldre på något sätt, idealmässigt.
Ja, och ska du vara en het kvinna efter 50 då, om man inte bara pratar vallningar utan het, då får du liksom anstränga dig att vara en sexig jävel. För det är ju inte bara så här att klippa av håret kort och skita och sminka sig lite för att man älskar det och tycker det är så härligt. Då kanske man inte är milf på samma sätt då plötsligt. Så visst, har det en könsskillnad, det tror jag nog verkligen.
Mm.
Men sen undrar jag, jag blir ju kontaktad av väldigt unga killar.
Mm.
Det tycker jag är otroligt konstigt.
Mm.
Varför skulle jag tända på en ung kille?
Det tycker jag annars är en trend de senaste åren. Tycker jag har läst mig om att så här, men just yngre killar och äldre tjejer, att det är en skillnad mot förut.
Läckberg-effekten, där vi har många offentliga kvinnor som har yngre killar. Mm. Och visst, man kanske kan få ut något av det, om inte annat sexuellt, liksom, att de håller farten lite mer. Mm. Men gud, vad stereotypt. men annars så fattar jag inte. Jag tycker det är underbart med någon i ens egen ålder. Eller äldre, därför att man har kommit fram till så mycket. Man har gjort lika mycket. Barnen är ungefär lika gamla. Man har en, kommit samma erfarenhetsryggsäck med sig. Ofta.
Ja, men precis. Och antingen så är det ju, ja, precis. Eller just det att man liksom, vad ska vi ta för exempel nu då? Nej, men som sagt, en sak är ju så här, ha barn eller inte barn till exempel, förstå den dynamiken och förstå så här, och visst, det finns ju barnlösa eller barnfria personer som har umgåtts mycket med barn och har barn i sin närhet och liksom förstår, alltså som har varit nära barn. Sen finns det ju de som liksom aldrig, som jag var innan jag fick barn till exempel, jag hade aldrig liksom umgåtts med småbarn egentligen. Min syrra har barn, men vi ses inte jätteofta för hon bor i England och sådär. Så jag hade liksom ingen så här personlig erfarenhet av att ta hand om barn och så här. Så då var det väldigt främmande för mig att så här, dejta en kvinna med barn. För just för att jag kände mig så här jätteosäker på hela den världen på något sätt. Men alltså nu när jag har barn själv så kanske det, då blir inte det samma grej. Så, att, så där tänker jag också. Att det, och det måste ju inte ha att göra med ålder. För att jag menar, jag kunde ju fått barn när jag var 25. Eller jag kunde, alltså så där.
Nej, precis.
Utan det är ju mer så här, var befinner man sig i livet? Pluggar man? Jobbar man? Är man liksom, ja, men som du till exempel som jobbar som egen mycket, att du är så här frilans och så här, det är ju också en speciell tillvaro som kanske krävs en förståelse för någon du träffar, att den ska förstå att så här, ja, du jobbar inte 9-5 varje dag på ett jobb, så att säga.
Ja, men det har du rätt i.
Så det finns de där, jag tänker att det spelar in, plus åldersskillnad, plus mognad, plus, ja, du vet, det är ju massa sådana, men det är klart
kanske
att det
inte har med ålder alls att göra. Däremot lite, så tycker jag det är härligt med äldre män, för då känner jag mig alltid piggare.
Ja.
Jag kan springa längre, jag kan vara uppe senare på kvällen, så jag känner mig ung ihop med en äldre man.
Och är det därför,
när jag tänker så här, 90 plus, nej, jag skämtar bara.
Och jag som man då, skulle jag känna mig ung med en äldre kvinna? Ja, kanske inte. Där kanske det är tvärtom, jag vet inte.
Va?
Nej, men jag tänker att det vanliga är ju som man att jag tänker att stereotypen är så här, som man, om du har en ung kvinna, att det får dig att känna dig ung som man då.
Ja, just det.
Förstår du vad jag menar?
Ja.
Men du säger ju egentligen tvärtom.
Ja.
Det är märkligt. Intressant. Ja.
Det har jag så aldrig
tänkt.
Eller
du säger inte tvärtom förresten. Du säger ju samma sak. Som kvinna, det vill
som
säga
kvinna, att, ja.
Att en ung, om en ung kvinna, alltså en som är yngre än mig då träffar mig, då kan hon känna sig ung då i så fall. Och samma sak med dig, att du vill också ha en äldre man, för att då känner du dig ung.
Medans, så dåligt! Du ska ju ha en äldre kvinna och känna dig ung. Men det gör du inte. Har du haft någon äldre kvinna?
Nej, inte mycket eller. Jag har haft jämnåriga, så här, några år upp. Och sådär. Men jämnårigt har det varit många, höll på att säga. Men, ja.
Hmm. Ja, men vi kan ändå sammanfatta att det har kanske mer med erfarenhet och...
Ja, men sen så har ju såklart erfarenhet, det finns ju en koppling till ålder såklart. Ja, alltså att många har hunnit med vissa saker i vissa åldrar. Men sen finns det ju undantag från det, där vissa är så här, jaha, du är vd på ett börsbolag och du är 26 år gammal. Alltså, ja, sådana personer finns ju liksom.
Aldrig gå på dejt med någon under 40.
Ja, det är bra, då vet ni det där ute. Att...
Men ska vi ta några snabba frågor?
Ja.
Så här, med ganska konkreta svar.
Mm.
Från Anka, är hennes nick i alla fall. Vilken app tycker ni är bäst? Dating-app.
Mm. I nuläget... jag säger... Ja. Tinder... jag säger Good Ones, säger jag.
Mm. Och jag säger Happy Pancake eller Match då. För jag gillar lite snickesnack längre. Mm. Med det jag sagt, jag hatar dating-appar. Så skulle jag bli tvingad att göra något, precis, så är det det. Annars så tycker jag allt annat är bättre än dating-appar. Ja.
Alla andra sociala medier är bättre också.
Hur ska man utforma sin datingprofil, undrar Marie.
Men det där har ju vi pratat om lite förut. Där jag vet att jag har sagt bland annat att om man utformar en profil för att behaga alla eller för att locka alla, så kommer du vill ju inte nå alla, utan du vill ju nå någon som du kan gilla liksom, eller någon som du är intresserad av.
Mm.
Så att jag tycker att man ska vara hyfsat specifik ändå. Men sen till exempel när det är bilder, så tycker jag så här, men där är ju samma sak där, så här, man ska verkligen ha en så här snygg bild som man verkligen tycker så här, gud vad jag ser snygg ut på den här bilden. Men sen tycker jag man ska variera olika bilder, olika situationer, så här, så att man liksom får en bred bild av vem är den här personen, och du kan liksom se, verkligen så här, få en känsla för det. Både, och sen textmässigt också, att man beskriver sig själv liksom lite så här högt och lågt. Och, jag har ju varit med om att se datingprofiler där det är liksom 8 stycken likadana selfies som bilder till exempel, så här, snett uppifrån bara ett ansikte. Och det är så här, ja, det säger ju inte så mycket om en person. Och samma sak med text, om det bara står så här, söker seriöst, punkt. Alltså så här, jaha, okej, men vad betyder det i ditt fall liksom?
Ja, men jag tror också det. Specificera så att man får den på kroken som förstår. Jag använder ju jättemycket humor och skriver nästan lite för knasigt ibland. Men det är för att jag vill ha någon som fattar ironi och fattar min humor.
Mm.
Så att kort, knasigt, jag har ofta med att jag har barn varannan vecka, för det har också varit så där... är väldigt viktigt.
Mm.
Och sen flera bilder, en snygg, en helt osminkad, där jag ser vanlig ut. Och sen också lite där jag gör olika saker och också gör bort mig.
Mm.
För det är också viktigt att, det måste man ju veta med mig, om man ska dejta mig så får man inte vara så här, åh gud, hon skämmer ut sig, för det är ju mitt jobb liksom, skämma ut mig.
Men jag tänker annars, är för grejen att, just som du säger, om man bara har så här, diskrepansen mellan din datingprofil och vem du i verkligheten blir för stor, då kommer ju varenda dejt vara ett misslyckande.
Absolut.
Alltså då kommer du gå dit och så kommer den personen antingen bli, inte besviken kanske, men den kommer bli förvånad eller tycka så här, oj, var det så här du var? Den känslan fick inte jag alls. Liksom,
så. Och jag kan ju se jävligt snygg ut på bilder, men så snygg är jag ju inte i verkligheten. Så därför är det också viktigt att liksom man ser att det är skillnad. Så man inte kommer bara, känner inte ens igen mig.
Ja.
Ska man gå på dejt med, ska man liksom veta så, oh, det här är en, oh, vad som helst kan hända.
Ja, precis.
Behöver man vara vacker för att dejta?
Nej, det är väl svaret.
Nej, det är klart att det inte är. Man kan ju inte vara ihop med ett utseende.
Det hjälper, men nej, jag skojar.
Nej, det gör det inte.
Nej.
Jag tycker att det viktigaste är orden. Och kanske att man har... vackra idéer eller tankar. Jag kan ju lugnt säga att jag gillar inte ens på en app en kille som är för snygg. Jag tänker
det
också
är intressant, att... för jag tänkte när du säger så här att ja, men texten är jätteviktig, jag bara, ja, fast liksom bilden har betydelse, men kanske inte på det sättet man själv tror.
Nej, jag gillar charmigt, snälla ögon, rolig humor. De här killar som ser så jävla snygga ut som fotomodell, inte en chans att jag skulle matcha med det.
Varför inte det då?
Dels så vill inte jag leva upp till något så här snygghetsideal. Sen tänker jag, är man så snygg, då har man fått allt gratis. De har inte börjat, de har miljarder tjejer som hänger i kläderna på dem. Och så är det ointressant med så himla snygga människor, tycker jag. Det är ju hemskt, det hör ju när jag säger det. Men,
vi fick ju en annan fråga just om det där med utseende. Att man aktivt väljer att inte liksom... matcha, eller inte välja då swipa på de som är för snygga, men jag tänker att det handlar ju, som du är inne på, det här om uttryck i bilder, uttryck i utseende.
Ja, precis.
Hur ser du ut, hur liksom Och grejen att då kan ju någon... Ja, det kokar väl ner till så här, vad är definitionen av vacker? För när någon säger så här, för jag kan ju säga så här, men det är klart att jag tycker att någon ska vara snygg. Men i min hjärna, vad som händer, alltså vad som poppar upp då när jag tänker att någon är snygg, kanske inte samma sak som alltså stereotypen eller vad någon annan skulle tycka är snyggt. Och så här, utan det är ju för mig handlar det jättemycket om så här, vilken personlighet verkar de här bilderna förmedla? Alltså, sen är det klart att det finns någonting slags objektivt snygg och inte på någon skala liksom, men den är ju ganska... ointressant i sig, tänker jag. Utan det är ju...
Men där blir ju dating-appar då ett problem. Därför att å ena sidan för att lockas för att ses så kanske man behöver en bild där man verkligen ser fördelaktigt ut, sitt bästa, för att få till en dejt, för att många ändå tänker på utseende. Men sen när man träffas, för det som egentligen är, man kan ju tycka någon är det absolut snyggaste man bara någonsin sett, man bara dör när man är kär. Och sen när man slutar vara kär, man är inte samma person, kan man titta på den såhär, men herregud, vad såg jag? Därför att folk blir ju också vackra när man utvecklar känslor. Ja. Problemet med datingappar är bara att de känslorna utvecklar man inte digitalt. Och om man då har en bild av någon och den inte är som man tror när man ses, då blir det också en krock.
Jag har varit med om, inte på datingappar, men jag har varit med om det för många år sedan. Just där att ha en jättelång digital relation med någon och suttit och chattat jättelänge utan speciellt... Alltså, man visste väl, hade lite bilder så här, visste vem det var. Men, och sen när man sågs, då hade man ett jättelångt arbete i att försöka komma ikapp. Så här,
utsida och insida
och tankar och text och hej och hå. Liksom, så här. Det blir en så platt representationen då, även fast man hade mässat hur mycket som helst, så var det liksom ändå så här massa dimensioner av den andra som man saknade liksom.
Att prata i telefon tidigt har hjälpt mig lite grann, för då har jag utvecklat någon slags intresse eller spänning.
Man hör ju ofta, man får ju ofta lite mer dynamik, om man ska kalla det för.
Så nej, man behöver inte vara vacker för att gå på dejt eller för att dejta. Och jag tycker också att vi skickar ut den här som vi har gjort tidigare, den här som du lanserade så bra, Kärlek i döda vinkeln.
Just det.
Att kanske leta efter dem som inte alls ser ut som man är van vid att tänka att man gillar.
Och på en plats som man inte har tänkt på också. Alltså så här, att, ja, i bekantskapskretsen eller vad det nu kan vara.
Men också med utseende, att våga.
Ja.
Något helt annat.
Ja, just det.
För där kan det absolut vackraste finnas. Det vet man inte. Och det här leder mig in på nästa kortfråga här.
Okay.
Tror ni på kärlek vid första ögonkastet under Emma?
Jag tror inte på det. Men jag tror på passion och attraktion på första ögonkastet. Men jag tror inte på så här att man vid första ögonkastet kan veta att så här, vi ska gifta oss och skaffa barn. Nej, men så här.
Och jag har varit med om båda.
Jag
tror verkligen på det.
Ja, okay.
Jag har träffat, jag har haft långa relationer där jag tittat, varje nästan har börjat så, med en skräll som har varit både kärlek och attraktion och hjälpt den här personen och jag hänger ihop. Alltså det känns som så här, vi känner igen varandra fast vi aldrig har pratat. Men också som du säger, med attraktion, att det säger kaboom, pang. Och så och så är det liksom klart. Så det tror jag på.
Jag har haft en sån relation som var så där ögonblicklig, som uppenbarligen inte höll då, men var väl ungefär 10 år sedan snart, något sånt där. Men då började jag med att jag hade sett henne på avstånd. Jag hade sett henne på en livesändning på nätet, alltså på en föreläsning. Och sen när vi sågs i verkligheten, då var det liksom, då bekräftades den känslan. Men
det var klart.
Då var det klart. Hon var upptagen, men det var hon sen inte längre. Så kan det gå.
Och jag kan ju också säga att jag...
Jag tror ändå inte på det, så att säga.
Nej, just det.
Men jag ändå, men liksom så här att, ja, men det var ju så här. Det, men för mig är ju det, som jag sa, det är ju attraktion och intresse som väcks. Liksom att så här, oj, vilken spännande person. Så
men inte det kärlek då? En typ av kärlek?
Ja, det är kanske. Det är en typ, ja, det är början på kärlek i alla fall.
Men jag har ju aldrig sett någon och bara, åh, honom ska jag gifta mig med, eftersom jag inte ens vill gifta mig. Alltså, men däremot så har jag känt så här, åh, mitt hjärta.
Jo, men för mig är ju det, vi kanske pratar om samma sak, för mig är ju det bara så här attraktion slash passion då, liksom att det är så här, sen om det ska gå över till någonting annat, då krävs det liksom...
Ja, men jag kan nog bli kär vid första ögonkastet, bara så här, damn. Men, måste jag säga att... två av mina längsta relationer har också inte varit så. Utan att det har... Man har gillat varandra, tycker jag är trevlig, har jättekul ihop. Och plötsligt så börjar man bli mer och mer kär. Utveckla mer och mer känslor, mer och mer attraktion. Att det heller inte har kommit på en gång. Och framförallt vid senare år. Att det är något som växer fram. Som låter så tråkigt. Men också som kan vara en tröst. Att saker faktiskt kan växa fram. Att det inte...
Det känns också som att det kan bli mer hållbart då på något sätt. Men det är kanske bara
om jag ska gå igenom min statistik så har inte det spelat någon roll.
Nej.
Möjligtvis den här pumbang-attraktionen som gör att kläderna liksom rinner av efter några minuter. Det kanske inte har gjort att man har en lång relation sen.
Det är inte de klokaste besluten som har tagits i det tillståndet så att säga. Nej, det kan jag förstå.
Ja.
Men hade vi någon mer kort fråga eller ska jag ta
Jo, men Sandra är nyskild. Hon känns som hon har glömt hur man flörtar. Är det bästa ragg- och flörttips?
Ja, jag är ju dålig på det här, känner jag.
Nej, alltså, men
jag
är ju bättre... du är bra i text.
Ja, jag är bra i text,
så dina bästa ragg- och flörttips i text så ska jag ta live sen då.
Nej, men...
du bara, ska jag avslöja de här
nu? Det här är ju liksom en New York Times bestseller. 100 tips. Nej, men det jag tänkt på när du sa det är ju just den här, det jag också sett många kvinnor skriva framförallt om. Så här, varför ställer han inte några frågor? Varför visar han inte intresse för mig? Så här, det tänker jag att jag är bra på också, det vi har pratat om förut, att man har jobbat som journalist. Att man har så här, man får liksom nästan lite mekaniskt tvinga sig själv att så här, inte tvinga sig själv att bli intresserad, men mer att så här, ja, men kom ihåg nu Fredrik att så här, försök få det som en pingpongmatch, att vi, ja, men du vet, man ger och man tar lite, och det är därför jag tror att jag blir så, att det krockar för mig när det där inte finns, alltså när det inte går fram och tillbaka, när det inte finns fråga svar.
Men det är,
alltså,
är det ett flört? Är det så man
flörtar? Men det är ett väldigt bra sätt att få igång en, alltså i text då, få igång en dialog, och sen, ja, men humor funkar ju alltid, och
humor
lite så här,
är bästa.
Ja, det funkar ju alltid till, och liksom. Och då tycker jag man märker, som du är inne på också, du vill träffa någon som förstår din humor och din jargong. Och det där med jargong är också så här att för att visa vilken jargong man har så måste man ju på något sätt, det är svårt att sätta ord på, men man måste ju på något sätt lämna ut lite så här trådar som går att, ibland kan man ju hamna nästan som i ett rollspel, att det första du skriver är något jättekonstigt och så hakar den andra på. Och sen sitter man där och bara pratar fast liksom på låtsas i jättelänge.
Underbart.
Ja, och då känner man bara, nu har vi en connection som inte har att göra med vilken information vi utbyter, utan som bara handlar om att vi båda förstår att det här är liksom en liten rolig grej vi håller på med. Och det, ja.
Jag är inte så bra då i text egentligen, för jag har inte gjort det så mycket, men jag upplever ju att det som har funkat, det är ju så här att just visa intresse, den här gamla hela uppvaktningen, alltså att man ger komplimanger, att man anstränger sig lite, man kanske hittar någon rolig Spotify-låt som påminner, att man ställer frågor är ju ett sätt att visa att man anstränger sig, men annars är jag bäst då live, och då är det ju just lite samma sak, men det är ögonen,
just det.
Titta i ögonen, våga titta, hålla kvar lite längre och le, alltså lite så här, ta för sig lite för mycket, men inte alldeles för mycket. Komplimanger. Alltså komplimanger är ju det bäst. Och du behöver inte vara, åh, du är sexy. Absolut inte, ska ju inte vara. Utan mer så här, ja, men vad kul med, du verkar vara så bra på snygga byxor.
ja, varför inte? Men det, jag tycker ja. Jag känner inte att jag själv har alkoholproblem till exempel. Men jag känner ju att, nej, men apropå så här, under the influence, att så här, att när man går ut på ett ställe och har tagit några glas vin eller öl, alltså så här, det är klart att det blir ett smörjmedel, så tänker jag. Att också för, om man inte är bekväm med att så här, öppna upp, eller att vara så här, ta initiativ, eller liksom bjuda på sig själv och så här, allt det där, det är ju smidigare, det är ingen slump liksom att folk
gör
dricker, så att säga. Men jag tänker så här, det är väl också en baksidan av det är väl också att så här, den här klassiska dagen efter effekten, att så här, ja, men var den där personen så het som du trodde, eller liksom så att det blir så att man, ens omdöme påverkas ju också, men ibland kan ju det behövas, man kan behöva få bli lite ruckad i sin egen liksom så här.
Och det kanske är ett svar då, inte att vi ska uppmuntra till att dricka, men att komma in i den moodet i alla fall, att man faktiskt släpper lite och är lite så här flörtig i sättet. Jag blir ju tvärtom, jag vill helst flörta och ligga och göra allting nykter. För att jag blir så lätt påverkad av alkohol. Och jag är lite too much ändå. Så när jag dricker blir jag... Ah, vad schysst du är! Hörru, hur ser du? Inget bra.
Så här, det blir snickeriet direkt.
Men då blir jag lite tantraffa sådär. Och
tantraffa?
Har jag en skjorta, knäpper jag upp lite och liksom.
Åh, gud. Fast det där går väl killar igång på? Eller?
Nej, det tror jag inte. Inte tjejer i min ålder.
Eller kanske inte rätt killar, det är väl det? Eller så här.
Det är väl, ja. Men, jo, men kanske fram till man börjar gå och jucka på deras ben, då brukar det vara lite så här.
Okej.
Vad gör du? Ja, det var de snabbfrågorna jag hade. Har vi någon långfråga nu då?
Jag har en fråga som jag tycker är en ständig källa till diskussion. Det är det här med dejta en eller flera samtidigt. Och då är det en person, nu missar jag namnet, men i Facebookgruppen tror jag, som ställer frågan: tror ni det är bäst att dejta en åt gången eller dejta flera? Varför? Hur ska man förhålla sig till att hålla kontakt, träffa, dejta med flera personer i sökfasen kontra att ge varje person en egen ärlig chans? Och det är någon annan, det är ju också, ja, precis. Det tycker jag är svårt faktiskt personligen också. Inte kanske, alltså.
Men har inte du ett system där för dig själv som du har ändå lite satt? Jag tycker du verkar ändå ganska självsäker när du gör att du pratar med flera.
Man kan prata med flera, alltså ha kontakt med flera, men sen just så här, hur många orkar man eller kan man träffa fysiskt samtidigt, alltså så här, gå på riktiga dejter? Och där tycker jag det blir väldigt svårt att vara tillgänglig för någon egentligen om man har så att säga flera trådar igång samtidigt, att det blir väldigt så här. Men jag vet ändå att det är många som gör så, och det kan ju ibland hopa sig så att det händer inget först och så får du helt plötsligt liksom kontakt med flera som verkar vettiga samtidigt, och vad ska du göra då? Ska du helt pausa dem eller hur? Jag tänker att folk ändå brottas lite med det här, just återigen för att datingapparna är byggda på ett sånt sätt att man kan och liksom nästan uppmuntras till att hålla kontakt med flera samtidigt. Så min liksom inställning till det är väl så här: nej, jag tycker inte att man ska dejta massa personer samtidigt, men jag kan förstå att det lätt kan bli så.
Och jag upplever att många som nätdejtar gör det också för att inte bli sårade, det vill säga, de dejtar många samtidigt, då gör jag det också. Och jag önskar att man mer kunde tänka vad behöver jag för att må bra? Det betyder att man utsätter sig själv kanske då lite mer för jag är ju precis så. Jag kan bara nästan prata med en samtidigt. Jag klarar inte av och jag klarar ju av rent alltså praktiskt att genomföra det, men så fort jag har flera på samtidigt i chatt så känner jag ingenting. Nej. Och skulle jag dejta flera så känner jag ingenting för någon av dem. Så för min skull, för att jag ska ha fokus och känna något, känna om jag känner något, måste det vara en åt gången. Vilket gör ju att jag blir då ledsen, för den försvinner plötsligt. Ledsen för att jag fattar, oj, nu fick jag ett svar här som inte ens var till mig. Det är det som gör det ohållbart för mig med dejtingappar. Jag klarar inte av att ha flera gånger samtidigt. Jag klarar inte av att de som jag pratar med har flera gånger samtidigt. Nej, jag tycker inte det är schysst. Och jag tror inte vi är konstruerade så som människor.
Nej, det är lurigt. För jag, i och för sig, nu slår det mig att jag säkert sagt till någon kompis som, sådär, som jag ser har tendensen att gräva ner sig väldigt mycket i en. Och sagt att så här, men du, ska du inte liksom försök hålla kontakten med några stycken samtidigt så att du slipper det här bli så här manisk kring en person, mest för att också skydda den personen, men då med inställningen att ingen av dem egentligen kommer bli, alltså ingen av de tänkbara dejterna ska bli seriös, utan mer för att den personen ska ta sig ur kanske en lång period av att inte ha träffat någon.
Men då kanske man ska se det som det. Ja. Att om man är på dejtingappar så får man liksom köp. Då kanske man verkligen ska se till att man chattar med fler, dejtar fler. Därför att nästan alla gör så. Eller så måste man vara tydlig med det i sin profil och skriva. Jag chattar och pratar bara med en person åt gången. Vilket i och för sig säkert kan skrämma bort
någon. Då känner man sig utvald då.
Eller som jag, bara välja bort fucking nätdejting.
Ja, det är ju det vi kretsar. Vi landar ju tillbaka hela tiden i den känslan att så här. Det är inte, det är så att säga systemet. Don't hate the player, hate the game, så att säga. Det är ju systemet det är fel på som skapar de här situationerna. Men visst kan man ju ha strategier för hur man ska hantera det själv. För samtidigt kan jag känna så här att liksom få feeling med en person och sen sitta i dagar eller veckor bara på att vänta på att den ska vilja se.
Men det är klart alltså, det blir lite segt.
Nej, det blir ju segt också. Så det är ju så. Det är klart att, och det kan ju räcka med med att man känner bara, jag får inte riktigt någon bra respons av den här personen. Och då tar du kanske upp en annan tråd och sen visar sig att den andra personen, ja, men den var bara upptagen i 2 dagar med jobbet eller någonting, ja, och kunde inte svara så mycket under den perioden. Och då tolkade man själv det som att, ja, men den är nog inte så intresserad. Och så kommer den tillbaks och så, ja, har du dragit igång ytterligare en tråd. Och så, ja, det är det där att man vet så lite om vad folk faktiskt håller på med. Alltså, som inte har med dating att göra.
Jämför med Blocket, liksom, du ska sälja, ja, något eller köpa något. Har du så här 20 olika trådar, ja, samtidigt, det blir ju galen.
Jag brukar jämföra med anställningsintervjuer.
Ja,
alltså om du
det.
Söker flera jobb samtidigt. Och så vet du så här att, det är ju för sig, i de sammanhang kan det vara bra att ha sökt flera jobb samtidigt. För när du går på en intervju och vet att så här, ja, men jag har faktiskt 2 andra jobb på gång, då blir det ju ganska avslappnad. Och känner, ja, så här, men ja, det finns faktiskt andra som kämpar om mig. Det är inte bara det här,
ja,
jobbet.
Men då blir det ingen bra jämförelse egentligen.
Nej, jag vet. Men det är liksom lite det här att man känner sig mindre sårbar och utlämnad då.
Och sen tror jag att vi inte är vana i Sverige vid det här sättet att se på dejter, nästan lite kommersiellt, det vill säga, nej, finns det någon bättre, det kanske finns, kan jag prestera bättre, är det någon annan rätt där? För när jag gick ut gymnasiet så flyttade jag till USA och bodde där ett tag. Och det var så intressant hur de dejtade där, för då hade man ju, nu ska vi se, vad 17 hette det? Man kunde ha en... Man kunde dejta, man kunde ha relationship with or without commitments.
Okay.
Man kunde, ja, seeing someone.
Just det, vad var det då? Är det...
Ja, det var liksom den första lajta, man träffade någon och man kunde dejta någon. Det var så otroligt mycket olika, men det var, fanns ett steg, man kom ett steg högre upp för varje.
Mm.
Och till sist när man hade så här ett relationship with commitments, just då det. Var det väldigt tydligt att då var det 2.
Mm.
Men fram tills dess som var ganska många steg, i alla fall då i södern där jag bodde, där var det också liksom, men det var, alla var inställda på det på ett annat sätt. Och kanske vana med det mer, jag vet inte.
Ja, det minskar ju liksom frustrationen om det finns ett system som folk kan förhålla sig till. Som är, eller regler som folk förhåller sig till, såklart. Även om man säkert kan känna sig sviken och alltså sådär ändå. Men, ja.
Undrar om en sån dejtingtjänst skulle funka. Som bygger på att så fort man får kontakt med någon så släcks resten ner. Och så får man hålla kontakten tills man sätts och sen släpps det på igen.
Mm. Det finns ju någon av de här som... vilken är det då? Där det är kopplat så att om man matchar med någon så måste man... Vad är det? Är det om kvinnan måste vara den som mässar först, tror jag. Någon sån där grej. Och att om man inte gör det inom 24 timmar så försvinner matchningen.
Och jag tänker att man helt släcks ner.
Ja, just det. Som ett svart.
Som ett svart.
Bara mörk ruta. Då kommer de här mörk ruta Tindermännen tillbaka.
Eller kvinnorna.
Eller kvinnorna. Ja. Ja, men det är precis. Men ursprungsfråga. Ja, men dejta flera samtidigt. Ja, men det är så här, det är väl nästan ofrånkomligt att det uppstår sådana situationer med nätdating framförallt. Att det blir flera samtidigt. Åtminstone att prata med flera samtidigt. Men man kan väl kanske försöka hålla sig hyfsat stilla när det gäller att träffa flera samtidigt.
Att du, vad behöver du? Vad vill du? Om du inte vill att någon annan ska träffa fler så gör inte det själv heller. Och kräv liksom.
Ja.
Bara fasen.
Och ser du det bara som att så här, det är en rebound-fas. Jag har precis kommit ur en lång relation. Jag vill bara träffa någon tillfälligt. Ja, men go ahead.
Go typ. Ahead.
Ja.
Oj, oj, oj. Tiden går.
Frågor. Ja.
Mm. Kan man, undrar Madeleine, kan man då som vuxen verkligen hitta kärleken? Eller har man för höga krav?
Mm. Jag tänker när just så här genom åren hur det förändras. Det fick vi också en fråga om hur Sissi tror jag frågade. Har bilden av vad ni vill ha i en relation ändrats mycket genom åldern? Alltså genom åren då? Nej, men det här, ja men precis. Är det liksom, tappar man det här ungdomliga liksom, kasta sin, må det bära med det brista. Du har ju den kvar såklart, det har vi konstaterat många gånger.
Att men, vadå?
Nej, men det här,
kasta
att,
sin?
Ja, men jag precis, all in liksom. Ja. Men nu kör vi så här. Det var första matchningen på Tinder och nu kör vi. Men alltså, jag är den totala motsatsen som bara liksom backar mig in i framtiden och tycker att så här, har jättesvårt att ge mig hän och bara liksom släppa taget och verkligen så här.
Men vad bygger det på? Jag tänker att jag har ju jobbat otroligt mycket med mig själv i terapi och alla möjliga olika sätt. Och därför så känner jag att för mig är det ju lättare på ett sätt att träffa någon. Därför att jag vet vad jag har mig. Jag tror att hade jag inte gjort det här jobbet så hade det blivit svårare för mig att träffa någon. För att på ett sätt har jag inte krav på andra. på det sättet. Nej, jag har mer krav på mig själv. Mm. Eller hur jag ska känna mig tillsammans med andra. Mm. Förstår jag menar?
Och då fast det är nog samma för mig att jag liksom... I en relation så exponeras mina svagheter.
Mm.
Och då, så det som krävs för att jag ska ge mig hen är ju då en känsla av att vara okej med det. Eller att stå ut med mina svagheter med en annan person.
Ja, just det. Ja, det men om du jobbar med det ännu mer i terapi, så att du älskar dig och dina svagheter, då blir det på ett sätt lättare att hitta kärleken.
Så är det. Ja. Men du beskrev ju att ditt mönster också har funnits där hela livet. Det här att även dina första relationer var... Alltså längre relation, att det var väldigt mycket så här, tillfället gör tjuven, håller jag på att säga. Nej, men att det var så här, ögonblickligen, och sen bara, och nu har kärlek. Vi två barn ihop, så här, alltså verkligen så här.
Jo, men jag tror
att... Utan att du hade så att säga, liksom, grävt så mycket kanske i...
Nej, precis, på den tiden, nej, förr i tiden hade jag inte, men alltså har jag blivit kär,
Mm.
Men jag tror att det har, på ett sätt är det lättare att hitta kärleken nu.
Mm.
För att jag också tror inte att kärlek ska vara som jag trodde förr.
Nej, just det.
En person ska göra allt för mig.
Nej.
I alla situationer. Och jag ska känna mig... Ja, men jag vill bli mer vuxen och mogen. Så att kärlek kanske har ändrats. Den kärlek jag hittar idag ser inte ut som när jag var 25.
Nej, just det.
Men den är bättre nu, tycker jag.
Mm.
Men det gör jag kanske om jag då träffade män hela tiden när jag var 25. Mm. För att jag hade noll urskiljning i kanske vad jag behövde och mådde bra. Mm. Jag var kär, klart. Mm. Nu är det kanske då inte lika ofta eftersom jag säger, nej men det där vet jag inte funkar.
Mm.
Men jag tror att kärleken är bättre nu liksom.
Mm. Ja, men det är ju rimligt.
Eller att
man, nej, men det är väl jätte... Men folk, man känner sig själv bättre. Och det gäller nog de flesta, tänker jag. Mm. Terapi eller inte terapi, så att säga. Att man har ändå lite bättre koll på kanske vad man, hur man funkar och vad man funkar. Framförallt så här, vad funkar man inte med? I vilka, när mår man dåligt? Och så vidare.
Och sen är det här med höga krav. Har man för höga krav? Jag har väninnor som har absolut för höga krav. Mm. Alltså andra personer ska få henne att känna saker som man inte faktiskt, som andra personer inte egentligen ska få en att känna. Som jag har jobbat jättemycket med, att känna mig trygg ju. Själv, inte att någon annan ska känna mig trygg. Så det kravet är ju egentligen, man måste nog vara, man kommer inte undan sig själv i den här rollen. Nej. Alla krav du har på den andra, de ska man titta på, så vad är det där för krav? Vad är det för krav och varför lägger jag dem hos en annan och inte hos mig själv? Vad är det jag saknar som inte kan?
Men också synen på relationen som ett för och efter, tycker jag.
Mm.
Att så här, att allting går ut på den där jakten, och sen när liksom järnridån slår ner, eller säga, när liksom porten stängs för att så här, nu har jag träffat någon.
Mm.
Och då finns det ett efter som är ett helt annat liv. Där man tydligen inte är den här personen man var innan.
Utan nej, just
det. Där man är så att säga ihop personen. Och att det skulle skilja sig så väldigt mycket från vem man var tidigare. Det där tycker jag att man mentalt har en så här, eller många, och jag kanske också haft det. Att så här, att det finns liksom så här, men den här singelversionen av en själv. Och sen när man går över till andra fasen. Ja, men då
så är man en annan.
Ja, och förr var det liksom... äktenskap och barn, typ att det var så här, okej, men då, du vet, det är ett för och efter i livet, och sen levde de lyckliga i alla sina dagar, punkt. Alltså förstår du, det finns liksom ingen så här efterhistoria som handlar om hur kämpigt, eller att man måste fortsätta jobba med sig själv efter den där, att porten har stängts.
Ja, men utan, så är ju jag, inte jag, alltså jag skiljer ju inte alls på det, utan nej. Det är ju ett jävla arbete, allt, och vara ja, själv precis, ett arbete precis. Och att få ett arbete. Men sen i princip, andra krav jag har märkt, jag vet inte om det var du som sa, eller om det var en kompis just där. Ja, oh, men bor han norr om stan, då är det kört.
Ja, just det. Nej, det
bor han
inte
i Gävle, nej.
Ja, jag, alltså, det sa jag däremot. Om det var någon som bodde så här, man bara, jag skulle inte ens kunna matcha med någon som bodde utanför där
och
jag själv bor.
Och då kanske du liksom missar värsta kärleken.
Stan är full av vatten, tänker jag. Det finns, jag tror ju inte på att det finns...
är ju underbart.
Jag tror ju inte på the one. Jag tror ju på att det finns många som skulle kunna vara the one, så att säga.
Absolut, men om man har betat av här. Stockholm the one, så kanske jag kan tänka att jag passar mycket bättre med lantis, eftersom jag själv känner mig som en lantis i hjärtat. Nu finns det många lantisar i Stockholm, men
alla är ju lantisar i Stockholm, det är det som är grejen i botten.
Så men alltså, jag var ju väldigt mycket så här, men tatuering funkar absolut inte för mig.
Nej.
Men det har jag ju förstått, att det har ju ingenting med, tatuering säger ju ingenting. Jag kan inte, sådana krav får man ju bara
om det inte är så här
vit
makt-tatuering kanske.
Nej, vad hemskt. Ja, men sånt får man ju släppa, eller att jag skulle hitta någon som också är vegetarian, eller att jag skulle hitta någon som inte dricker sprit, eller liksom vad det nu kunde vara. Där kanske man får jämka lite.
Ja, men kravlistor, apropå att ha för höga krav, att sätta upp listor och liksom hålla på, Ja, det är ju ett sätt att bli olycklig, tänker jag. Att tänka så, att man har en kravprofil.
Men då blir det här att vi konsumerar varandra istället för att dejta varandra.
Mm.
Och det är ju inte helt ovanligt. Och det ser man ju också på vissa dejtingappar som har utvecklats, så att man också kan kryssa i så här, han ska ha den här examen.
Just det.
Han ska vara lång, han måste vara över 1,85. Ja. Det ska vara det.
Det är väl till Tinders fördel då, att de inte har massa sådana parametrar. Alltså, ja, du faktiskt kan inte fylla i. Där sköter du algoritmerna det bakom kulisserna istället. Nej, men så här att det finns inte en massa parametrar. Nej. Det är så här bilder och text. Och
sen, Vi har ju inte svaret. Alltså de roligaste, bästa, mest fantastiska kärlekshistorier man hör, det är de här helt otippade.
Mm.
Han är 2 decimeter kortare än vad hon är.
Mm.
Hon är äldre. Kommer därifrån. Alltså det är de här mötena ju. Som man inte kan kravspesa sig fram till. Mm. Om man inte, tänker jag, är buddhistmunk och har liksom suttit och mediterat i 40 år och kommit fram till exakt det här, möjligtvis. Men de flesta av oss har ju inte det. Och inte då tror jag riktigt vi vet.
Men du, jag har en fråga som jag tycker är intressant från Rebecca, tror jag det var. Jo, det här med hur man det kanske vi pratade om när vi skrev det här med datingprofilen, men hur tidigt ska man outa ifall man lider av psykisk ohälsa när man dejtar? Hur ska man hantera om man får veta att den man dejtar lider av till exempelvis ångest eller annat?
Mm.
Ja.
Jag tycker man kan säga det direkt, men det beror väl på vad man själv är bekväm med och så.
Mm. Kanske inget man måste skriva i en profil eller sådär.
Nej. Jag vet,
det kan man väl göra också, men
men det beror ju på, säg att man har en rejäl ADHD-diagnos, så kan det ju vara jag skulle vara jätteglad om jag fick reda på det tidigt, bara för att förklara vissa grejer. Men jag skräms ju inte av sånt, tvärtom, jag tycker det är spännande och intressant att man har sina olika.
Ja, oavsett kan man väl säga att du kommer ändå inte, om du skulle skrämmas av det, så skulle ju den andra inte vilja, så att säga, bygga en relation med någon.
Nej,
det är ofrånkomligen så att det kommer kanske märkas i relationen, och då är det väl bra att vara tydlig med det tidigt då, tänker jag också, att det är så här.
Jag har ju mycket ångest, och det brukar jag pratar mycket om den, för den blir väldigt rolig i sitt elände liksom. Ja. Så att det kommer nog ofta fram.
Men det är klart att så här, det blir väl ganska mörkt om liksom det blir ett av de första grejerna du tar upp i en konversation. Liksom, att så här, hej, ja, vad trevlig du verkar vara. By the way, jag vill bara säga att här är en lista på dåliga egenskaper hos mig. Eller vad det nu kan vara.
Men jag har ju varit till exempel jätteutmattad.
Ja.
Och är fortfarande lite seg i kolan. Mm. Alltså jag glömmer mycket ofta snabbt. Mm. Och kan också så här. Så det säger jag ofta till folk. För att de inte ska tro att jag har glömt bort dem. Eller det de har sagt. Mm. Eller det vi har bestämt. Ibland kan jag till och med sitta och anteckna. Fast det inte är riktigt kosher att göra det. Alltså sådär, varför antecknar hon nu? Mm. Det är ju en dejt.
Ja, just.
Nej, kanske jag inte gjort. Men
ha sekreterare på dejten.
Och då behöver jag säga att jag har fortfarande problem med minnet.
Ja.
Och den utmattningen, den genomsyrar ju en hel del också. Jag kan inte göra hur mycket som helst varje dag. Jag kan inte, jag måste anpassa livet efter det. Så det säger jag ju till om faktiskt.
Jag har också samma spår från, jag har inte haft lika grav utmattning som du. Men jag känner ju liknande spår från en period när jag var lite sådär på väg in i väggen. Liksom, att det blir aldrig som det var. Alltså man har aldrig den kapaciteten som man hade innan. Utan man är liksom permanent nedsatt. Liksom. Mm. Sen kan man ju klara livet bra ändå. Sådär. Men liksom, det finns ju sådana där spår. Det tycker jag man märker hos andra också när man pratar om det. Att sådär.
Ja, jag tycker det är fint liksom, på något sätt att prata om de här sakerna. Man kanske inte behöver lägga upp det som bara en sak ska du veta.
Nej, precis.
Blir du ihop med mig så kommer jag glömma din födelsedag. Utan man kan säga det på ett roligt sätt. Man kan smyga in det liksom på något sätt. Framförallt om det är viktigt för en liksom, att säga.
Men du sa ju någon nyckelgrej där, att det är fint att så här, det är ju också att bygga förtroende hos någon, det är ju att dela känsliga saker med varandra. Att så här, prata om jobbiga grejer, dela erfarenheter. Det tänker jag, det stärker ju en relation också.
Ja.
Så det är ju det där, det är en balansgång såklart, men det är ju, ja.
Och ett ex till mig sa på första dejten: vet du vad? Jag har aldrig känt ångest.
Uff.
Och då kände jag så här, det här kommer aldrig hålla.
Nej.
Höll det många år i alla fall. Men den där grejen har jag kastat upp många gånger.
Ja.
För att säger man det, så handlar det nog om att man inte har en aning om vad det är. Att ha ångest är ju att vara människa. Liksom.
Ja. känns som att det finns en könsaspekt av det här, att så här, jag som man till exempel kan ha ganska lätt att få förståelse för om jag börjar prata om ätstörningar med en kvinna eller en tjej, mm. liksom. Då känner jag så här att det är, liksom, det är inte så tabu, det är inte så konstigt, folk förstår det. Men det kanske är ovanligare då tvärtom, att så här, man, alltså förstår jag att det här liksom, och samma sak att kvinnor har en tendens också att kanske vara lite mer grundade och har jobbat mer med sig själva och har liksom, du vet.
Men när du säger att du har det eller har haft, ja. Hur emotas det då?
Ja, oftast så har ju de också haft det, typ, ja. Att det är väldigt många som har haft det, men det är ju också inget som kommer upp så här i det första som händer, men det är ju mer så här att, jag vet inte.
Ja, men tänker du att det är lättare eller svårare för att du är kille och säger det här?
Lättare för mig eller att ta emot? Nej, så jag känner inte att det är så svårt att prata om det.
Nej.
Jag har övat på, eller liksom, jag har pratat mycket om det tidigare, så därför blir det ju inte en stor grej, utan snarare så här att...
Och som tjej då,
att det blir ett sätt att relatera till mig snarare. Att så här, okej, ja, men jag är en sån... Alltså, att det ger djup till vem man är som person, att förstå.
Ja, just det.
Precis som du berättar att dina grejer, liksom, att så här, då förstår man dig bättre, man förstår så här, okej, beteenden det. Bättre och så där.
Men det är klart att när jag var yngre hade jag jätteproblem med aggression. Det är kanske lite mer så här manlig grej, så här, jag är jätteaggressioner här, jag vet inte. Det har man ju märkt ändå. Men jag
Åh, gud.
Ja. Jag är ju döpt My. Jag heter My.
Ja, Lilla My.
På grund av arga Lilla My.
Åh, gud.
För att jag var så arg när jag var liten. Fortfarande arg. Jag jobbar väldigt mycket med att inte bli för arg för lätt. Men jag har kommit långt, men inte hela vägen. Ska vi ta en riktigt allvarlig fråga innan vi tar en slutfråga och sen säger hej då? För att apropå just det här med hur öppen man ska vara kring sitt mående när man ses, så är det en kvinna som frågar: hur öppen ska man vara? Jag har varit psykiskt och fysiskt misshandlad i en lång relation. Det påverkar såklart tilliten. Samtidigt är det ju en livserfarenhet. Och det här är ju en fråga som jag har en jättestark relation eller kan relatera till, heter det. Därför jag har ju levt en relation som har varit... där det har förekommit mycket misshandel av olika sort. Och det har ju jag för evigt med mig i alla relationer. Därför att hur mycket jag har jobbat i terapi och i traumabearbetning och sådär, så finns det spår av det kvar. Man blir så otroligt påverkad i det. Så det måste ju jag förr eller senare i en ny relation berätta. Och det här är jättesvårt, för också bilden av att man har någon som har varit utsatt för någonting. För jag är ju inget offer längre.
Nej.
Och jag har inte sett mig som offer. Men vissa saker, jag är strykrädd, eller vad ska man säga. Vissa saker klarar jag inte av. Så det måste jag bara för att också våga mig ge hän säga, så här är det. Om du skulle ringa mig för ofta och kontrollera mig, då blir jag jätterädd, alldeles för rädd, snabbt och försvinner iväg. Jag klarar inte av det här. Det är ju en del av mig som jag måste. Men den är fortfarande svår att prata om. Den är svår att prata om och den är svår att hur man presenterar. Utan att man sitter och ältar gamla relationer.
Det är ju precis. Det är ju också, tänker jag, en temperatur, eller vad säger man, för dig en bra sätt att se, så här, är det här en mogen person som kan ta emot det här liksom, och slår den bak ut eller känner sig anklagad eller vad vet jag liksom, då är det ett väldigt tydligt tecken på att så här, okej, det här kanske inte är, och det gäller ju för sig alla de här sakerna vi pratar om nu, att så fort man delar med sig av någonting som är personligt och starkt och så här, responsen man får då blir väldigt viktigt, tänker jag, i att så här, avgöra så här, är det här en person som jag känner att jag vill fördjupa någonting med? Eller tänker du så också, att det är så här att lite så här, hur att när du pratar om de sakerna, att det liksom blir en...
Och sen har jag lärt mig att prata om det på ett bra sätt, eller som jag tycker blir bra för mig. Och jag brukar säga, jag har varit i en relation med en person som inte var snäll. Och det gör att för mig är det jätteviktigt att vi är öppna och raka och snälla liksom, med varandra. Och sen så kan jag utveckla det vart efter. Så jag säger ju inte, värsta liksom.
Dra inte hela storyn.
Nej, och slänger det i knät på någon som tänker, för det är inte schysst att göra. Alltså, den... det är ju inte schysst alls.
Nej.
Och visst fick vi någon fråga som har med det här att göra också, apropå att dejta efter man har haft noll tillit och blivit illa behandlad.
Mm.
Det här med om det finns varningsflaggor och så.
Just det. Det var någon som skrev, jag är nyfiken på att höra vad ni anser är tidiga varningsflaggor för att till exempel inte hamna i en destruktiv relation.
Ja, precis. Jag trodde ju aldrig jag skulle våga dejta igen.
Nej.
Efter det som hände. Aldrig någonsin. Men Nej. Då fick jag ta någon slags styrelsen i mitt huvud. Fick ta ett styrelsebeslut och säga att från och med nu så måste vi våga lita på andra män.
Mm.
Period. För att annars kommer jag aldrig komma vidare. Men däremot hela tiden ta varningssignaler på allvar.
Mm.
För jag upptäckte
att... Ja, du nämnde ju några också där som du sa med kontrollerande beteende.
Kontrollerande beteende. Och jag skulle säga att om man lyssnar på sig själv och liksom när man känner i ryggraden, det här påminner mig om någonting som jag har varit med om som inte är bra, så ska man ta det på allvar.
Mm.
Och då är det just här, svartsjuka.
Mm.
Det ska inte finnas med överhuvudtaget, men framförallt inte i början när man ses.
Nej.
Absolut inte i början. Kontrollerande, att ställa frågor, att man behöver säga, vem är det som har hört av sig? Hur har någon hört av sig?
Vem pratar du med? Ja. Sådana där grejer. Så här.
Ja. Jag träffar en kompis, vad då för kompis?
Ja.
Känn efter på den frågan. Hur känns den frågan?
Mm.
Är den okej eller inte? Och sen, ja men det är väl svartsjuka framförallt. Och de här kontrollfrågorna, de ska ju inte finnas med alls. Och sen att man använder en kompis eller någon. Så här, är det normalt? För man förlorar lite vad som är normalt och inte.
Ja,
att man får ta hjälp av andra. Så här, är det här normalt eller inte? Är det här normalt eller inte? Och sen tänker jag på den här klassiska... Ja, men det här är för bra för att vara sant. Han är för bra för att... Då är
också,
det det.
Också ofta i början antar jag. Eller det här
han säger allt rätt. Han, ja, då är det för bra för att vara sant.
Mm.
Man ska åtminstone fundera lite på det.
Mm.
Har du varit i en destruktiv relation?
Inte på... Ja, gud, vilken bra fråga. Aldrig fysiskt, men psykiskt funderar jag på liksom just att så här...
Det kan också vara väldigt destruktivt.
Ja, verkligen. Ja. Men jag tänker så här att man... Jag tänker på någon relation som jag hade när jag var yngre som var lite så här att... Där man känner att båda parter är så liksom nya i relations... Alltså när man är ung, liksom, man har ju inte så mycket erfarenhet av så här, hur ska relationer vara och så
Nej,
där.
Precis.
Och om man då liksom hamnar... i dåliga mönster och så. Nu tänker jag specifikt på en relation, men där jag kände att hon hade... Det blir lätt att man projicerar saker kanske, men jag tänkte att hon... Det kändes som att i efterhand så var jag velig och så här, off and on.
Mm.
Och hon hade liksom issues som inte hade med mig att göra, alltså liksom psykiska problem sedan tidigare. Lite så där. Och det där blev liksom en jäkligt dålig mix, för att det blev ju liksom noll tillit till mig i relationen, för jag var en sån där liksom undvikande som ville undvika konflikt. Hon gick gärna in i konflikt. Vi hade konflikter, vi grälade och sådär.
Mm.
Och det var också så här distansrelation, vilket gjorde att det blev så här, du vet, när vi såg så var det liksom intensivt. Man backar hem, grupperar om hemma liksom, och hinner tänka till, och hinner också ikapp sig själv och bara så här, men vänta, det där var ju lite så här. Det där var inte så härligt. Jag tror inte, alltså det där känns inte som att vi har det så bra. Nej men jag ska nog, du vet, så här, det här ska vi nog avbryta liksom.
Eller
jag ska,
men lärde du dig något av det då? Så att du tog med dig sen?
Ja, men jag lärde mig mycket, men framförallt så tror jag att jag blev också lite så här strykrädd.
Mm.
Inte stryk som i, alltså fysiskt, utan
nej,
mer
men
så här,
alltså...
ja men lite så här att, det blir också väldigt klyschigt, men det är så här, rädd för konflikt och drama.
Mm.
Samtidigt så är jag en sån som kan skapa det själv, och jag är ju en sån som har grälat i relationer, och jag är absolut ingen person som är liksom tyst och undvikande i en relation. Snarare tvärtom, att så här, jag är ju den som kan klampa in i en konflikt liksom, också. Så att det är ju dubbelt det där, men ändå var väldigt så här, rädd för det samtidigt, vilket blir så här, ja.
Jag har en kompis som alltid säger att varje dålig relation är ett steg mot den perfekta.
Då borde jag ju vara fullärd när jag ska vara.
Då är det snart där. Jo, men man lär sig någonting på allt.
Ja. Jag vet inte hur du ser på alla dina tidigare relationer. Jag skulle säga att det är väldigt få som jag ser på som så här, oj, här är alla mina dåliga relationer. Jag tycker att jag har haft många bra relationer. Liksom.
Ja, men man tänker att varje relation som har slutat då, steg till
så kan man se det.
Nästa bättre.
Det var en bättre formulering.
Ja, så var det nog hon menade.
Det är inte bara ett mörker i hela historien bakåt.
Men allt det dåliga man har haft i relationer som har avslutas ger ju en skjuts mot en ny bättre, liksom, om man ska säga så.
Ja.
Sista frågan, det måste ju ändå vara den här, vad vi har lärt oss.
Mm. Det kommer en fråga som lyder som följer. Vad har ni lärt er eller insett om er själva i relation till dating och relationer som ni inte visste innan vi startade dejtinghaveriet?
Så himla bra fråga!
Ja, det är en jättebra fråga.
För jag trodde nog lite så här kaxigt att jag vet ju ingenting om dating, men jag vet väl, jag känner mig ganska väl när det gäller kärlek, men jag tycker att du har inspirerat mig skitmycket att våga mer.
Men jag, och kanske tvärt...
Att våga mindre!
Nej, men nu tänkte jag också säga våga mer, fast på ett annat sätt. Mm. Alltså, för du är ju mer så här, du promotar ju commitment, liksom. Mm. Medan jag har ju gått in med det med så här, men jag, gud, jag är så svårt och liksom, du vet, fastna för någon och jag dejtar runt och det blir inget och så här. Det var ju så det började lite grann i diskussionerna, att man liksom, sen tycker jag att vi, eller jag vet inte hur du känner, men jag har ju fått mycket, lärt mig mycket kring responsen på podden också. Alltså i hur folk resonerar kring det vi pratar om har gjort också att det blir lite som att man får en feedback på så här, okej, det... Liksom, håller folk med om det här eller är det bara vi eller du vet så här, hur och sen, ja, och sen så här, och det våran dynamik du och jag att vi är så att vi är olika ändå.
Ja,
det är så,
olika.
Varje avsnitt blir ju en så här insikt och en lärdom i att så här, ja just det, man måste ju inte tänka så här. Karin Nej. Tycker tvärt emot. Okej, ja men då finns det uppenbarligen andra som inte tycker som jag gör.
Alltså ja,
så
här, att man har otroligt befriande och just det här att jag har fått så här, våga mer att inte just gifta mig med alla jag tittar i ögonen.
Ja.
Bra grej.
Inte kasta sig in.
Och att vi när vi sågs där för, vad är det, 2 månader sedan och bara, jag är den enda som är helt misslyckad, jag med, och nu har vi alla andra misslyckade som följer oss och lyssnar och vi är ju inte misslyckade utan vi är otroligt lyckade i vår jakt efter kärlek som ju, åh vad klyschigt, förlåt, det är inte så jag menar, men att det är så himla skönt att veta om att det är svårt med kärlek.
Ja, men känslan är ju att det liksom är hela systemet som är trasigt, ja. Det är inte vi som människor som har gjort något fel.
Nej.
Typ så.
Det var väl det då.
Ja.
Tack för idag.
Tack för idag. Nästa avsnitt blir ett vanligt avsnitt.